det är väldigt, väldigt få bolag som skulle vara förskonade utav de här, även vad säga, under 100 anställda. Om inte annat så känner du någon. Du har någon i din familj, i din släkt. Det här är en så stor fråga.
Då lyssnar du på Heja framtiden, podden med mig, Christian von Essen. Vi pratar om framtidsfrågor och hur vi kan göra världen bättre för så många som möjligt framöver. Nu sitter jag med Yvette Rapoport. Välkommen hit.
Tack.
Du driver någonting som heter Change Collective och det ska vi prata om idag.
Ja.
Kan du dra lite om din bakgrund först? Lång karriär inom managementkonsultvärlden, förstår jag så?
Just det, jag har jobbat med varumärke och strategi internationellt åt kunder så som exempelvis McKinsey & Company, ABB Robotics för att nämna några. Hållit på ganska mycket med beteendeekonomi när det här begav sig också för en del år sedan.
Hur kommer det sig att du sadlade om nu då till Change Collective? Det var ett par år sedan, eller?
Det var ett par år sedan och faktum är att jag har egen erfarenhet. Och när jag kom ut ur den här relationen så några år längre ner på vägen så insåg jag att kostnaderna är ju massiva. När man faktiskt lever i en sån här relation och även om det blir fel när man lämnar så fortsätter det här ibland under flera år. Och med tanke på min bakgrund så tittade jag på var ligger de här kostnaderna. Och talade med några som jag känner och så startade vi Change Collective. Och på den här vägen är det.
Nu hoppar du in snabbt här. Vi ska säga att det handlar om att förebygga och motverka våld i nära relationer. Framförallt då för arbetsplatsen, alltså arbetsgivaren
ja,
och arbetstagarna.
Precis så är det. Så att vi jobbar både preventivt och reaktivt. Så de första åren så befann jag mig mer eller mindre i en ekokammare. När jag gick ut till företagen och berättade om det här. Det var ingen som egentligen ville ta i den här frågan. För att de flesta vill ju inte tala om det, trots att det här är en väldigt, väldigt stor grupp som befinner sig på arbetsplatserna.
Varför var det så, tror du? Är det för att det är för känsligt och privat och det är svårt för en utomstående att liksom peta i den?
Jag tror att det handlar jättemycket om rädsla. Det är absolut, det har du helt rätt i. Och också att man gör den här distinktionen mellan arbetsplats och privat. Men faktum är ju att det här är ju väldigt arbetspåverkande. Så utifrån arbetsgivarens sida så är det ju såklart väldigt, väldigt mycket bättre att adressera den här situationen. Men då givetvis, när man gör det så då behöver man ju de facto både kunskap men också verktyg för hur hanterar jag det här då? Sedan.
Och vad kom du fram till när det gäller statistik och kostnader? Så här, hur stort samhälls- och arbetsgivarproblem är det här?
En jättebra fråga. Så att vi brukar ta oftast en internationell avstamp i det här. Och när man tittar på OECD som gjorde faktiskt eller presenterade en stor rapport precis innan coviden slog till. Och den rapporten, där tittade man bara på kvinnor och så tittade man på två stycken våldsformer, fysiskt och sexuellt. Den sa att just nu så lever 7% utav kvinnorna i relationer där de utsätts för fysiskt och sexuellt våld. Det är just nu. Och vi har ju en självbild här i Sverige, och det måste jag få säga, att vi tycker att vi är ganska bra på ganska mycket. Åtminstone tidigare. Men faktum är att vi är ganska dåliga på det här området och vi ligger över de här 7% i den här undersökningen. Men det jag tycker är väldigt, väldigt viktigt att lyfta fram här, det är det här psykiska våldet, där man faktiskt vet att det här är en stor bulk som kommer ovanpå och det bryter ner människor över tid. Så det är extremt viktigt. Vi brukar ibland skulle jag vilja säga, så glömmer man bort det här. Mm. Det är extremt viktigt. Sen också, en annan fråga som vi driver, det är ju faktiskt att män också är utsatta. Och det tenderar vi att glömma bort.
Ja, precis. Jag tänkte på det när du pratade om fysiskt och sexuellt, alltså verbala kränkningar och manipulation och nedbrytning måste ju vara minst lika allvarligt och utbrett, tänker jag. Så att
definitivt.
De här 7% är nog bara ett startpunkt.
Det är en startpunkt. Du har helt rätt. Definitivt är det så. Det är en startpunkt.
Och vad innebär det här då? Hur kan man ens översätta det här till kostnader i näringslivet?
Ja, men det är egentligen förhållandevis enkelt om man räknar på det. Man kan titta på det utifrån verksamhetsnivå, men sen så tittar vi också då, om vi tittar på utifrån de här 7% och någon procent män som är utsatta. Så det är relativt enkla kalkyler. Sen så tittar vi också utifrån vad är de ackumulerade kostnaderna om vi bara tittar på individnivå. Vi jobbar ju både så, precis som du sa, preventivt, men också reaktivt. Vi har program som utsatta medarbetare kan gå hos oss. Så att vi vet ju väldigt mycket i vad som händer på arbetsplatserna. Och det är oftast inte bara den här individen. Så när vi tittar på verksamhetsnivå så blir det ju effekter på teamnivå. Och du kan ju föreställa dig själv om någon, inte utav egen förskylan givetvis, men missar deadlines etc. etc. Inte dyker upp till vissa möten etc. Mm. Det påverkar ju hela teamet.
Och vad är för kunder som är intresserade av det här då? Är det någon minimikrav på antal anställda? Alltså blir det större organisationer generellt?
Vi jobbar ju med verksamheter från 100 anställda och uppåt.
Mm.
Egentligen så skulle jag vilja säga att alla verksamheter från 50 skulle behöva då ett startpaket. Och det innebär att man ökar kunskapen, man också vet vad händer sedan. För att ofta så kräver vi också väldigt mycket av våra chefer, eller hur?
Mm.
Men faktum är ju att hur ska cheferna kunna adressera någonting om de varken har kunskap eller vet, ja men sedan då? Visst, det är jättebra om jag kommer ut och ökar kunskapen någonstans. Så tänker chefen, ja, det kan ju faktiskt vara så här att Peter, det kan vara så att han faktiskt lever i en sån här relation. Om man inte vet då hur man ska adressera det här, då blir ju endast resultatet att du har ytterligare en medarbetare som kan sitta med ont i magen.
Och hur kopplar ni på då teknik och AI och app och sånt på det här problemet?
Ja, Milo, våran app. Vad den gör är att den lotsar en utsatt medarbetare genom en process till att aktivt själv agera på sin situation. Så den skjuts ut till alla medarbetare genom företaget såklart.
Jaha, det är inte så här, jag tror att du borde ladda ner mig.
Absolut inte, det är ingen som ska så att säga pekas ut i det här. Så att den skjuts ut till alla medarbetare. Och det finns funktioner för att sänka den här så kallade normaliseringsprocessen man pratar om i de här relationerna. Det här är ju också ett begrepp som används ganska allmänt, eller hur? Mm. Hela världen är i någon form av normaliseringsprocess. Vi pratar inte på samma sätt som vi gjorde på 90-talet, språket har ju självklart utvecklats, vilket är ju bra, men det är mycket, mycket hårdare. Och det kan jag ju tycka är ganska dåligt, rent ut sagt. Sen också så finns det funktioner för att faktiskt också själv kunna lämna en sådan här relation. Och det är självklart beroende på vad man har levt med, hur länge man har levt i en sådan här relation.
Mm.
Så att väldigt enkelt så har vi tre steg som vi erbjuder företagen. Och det första steget handlar om att öka kunskapen brett ute i verksamheterna. Och det sker genom föreläsningar och webinars. Men också informationsmaterial såsom rutiner. Jag nämnde det här med cheferna, att de behöver verktyg. Men också utifrån att man faktiskt vaccinerar hela verksamheten. Jag använder det uttrycket. För exempelvis, man går ut och så tänker man och träffar någon och så tänker man, wow, det här kan verkligen bli någonting. Men det är någonting som skaver i den här relationen. Och har jag kunskap där och då hur sådana här relationer faktiskt kan börja, ja, men då har jag åtminstone en möjlighet att antingen sätta mig ner och ändra riktning på relationen, alternativt faktiskt lämna relationen. Och det andra steget är då Milo, som vi pratade om. Och då ser du, det här är inriktat på prevention, tidiga faser. Sedan så har vi vårt tredje steg. Det är reaktivt. Och det är för de medarbetare som behöver extra stöd i att förändra sina livssituationer. Och där gör vi och har nu data att det vi gör, det är hållbart. Och det innebär att man inte går tillbaka till de här relationerna eller liknande.
Mm.
Det är vad vi kan se. Nu är det ju inte så lång tid så att vi kan så att säga, varsågod, det här har du vetenskapligt.
Nej.
Och så är det ju en mängd andra faktorer som du vet när man gör sådana här evidensbaserat.
Men är det genom HR ni kommer in i organisationen?
HR är vår primära kontakt. Men det här är ju faktiskt så här att även hållbarhet. Speciellt nu skulle jag vilja säga. Vi har ju faktiskt ny EU-lagstiftning på ingång. Där rapportering, första rapporterings året kommer vara 2025. Så att nu under 2024 så är det bara att sätta igång för de större bolagen. CSRD.
Mm. Och där social hållbarhet blir en större
punkt. Ja, exakt. Och där du faktiskt behöver strategiskt involvera det här i verksamheten. Och det räcker inte längre att bara sponsra eller ge pengar till någon civil organisation.
Ja, just det.
Så att det här är också ett extremt viktigt steg, tror jag, för hela EU, om jag ska vara ärlig.
Det känns ju spontant som att ni vet ju att ni har ett case. Alltså för ni vet att om det är mer än 100 anställda så är det garanterat flera som drabbade av detta.
Absolut.
Och om man då frågar, hur jobbar ni aktivt och proaktivt och reaktivt med det här problemet? Så har de kanske inte så mycket svar. Så här, ja, men om det dyker upp så är det företagshälsan eller vad det nu är. Ja, men det känns som att det finns enorma mörkertal där ni kan komma in och faktiskt stötta på sikt.
Definitivt. Om vi bara tittar ut från bolagen så handlar det ju om att förbättra produktiviteten. Det handlar om att spara kostnader. Du nämner företagshälsan. Det här är ju ibland att man söker återkommande för diffusa symptom.
Mm.
Hos företagshälsan. I värsta fall som vi har haft, där man har haft 20 stycken första dagsintyg innan man har upptäckt det här. Och det innebär att det är ungefär 2000 minst per första dagsintyg som man betalar.
Vad betyder första dagsintyg?
Ja, man ringer till företagshälsan så att man får det. Så att, och det är diffusa symptom.
Mm.
Så att definitivt är det så. Du får också en bättre talent management. I betydelsen att faktiskt behålla och utveckla dina medarbetare. För att det vet man ju. Att det här blir väldigt svårt att utveckla. Du kan föreställa dig själv. Om du blir nedbruten varje vecka i ditt hem. Mm. Där du faktiskt ska återhämta dig. Där du får höra att du är kass, att du är värdelös. Och att det är klart att du inte fick det här, den här tjänsten. För att du är ju galen och alla vet att du är galen. Jag menar, det där stänger du inte av klockan 8 på morgonen när du kommer till arbetsplatsen, eller hur?
Nej.
Utan det bär du med dig 24/7. Och det är klart att det här kommer påverka din arbetsutväxling. Och det finns ju extremt mycket forskning på det här. Exempelvis så har du ju det här inom socialpsykologin, så har du fältet i demotorik, priming. Där redan på 90-talet så kom den här första studien med Florida-effekten. Och vad man gjorde där är att man tog två grupper utav studenter. Och den ena gruppen fick skriva meningar kring ord som ja, men bord, soffa, stol, lampa, päron etc. Och den andra får skriva meningar kring ord som grå, Florida, skallig, rynka, sol. Och sedan när de här studenterna, det här var ju USA, är klara med sina meningar, ja, då får de i uppgift att de ska gå till ett annat rum, för där fortsätter experimentet. Men i själva verket så var experimentet sträckan som de tillryggalade mellan punkt A och punkt B. Och det visade sig att de studenterna som hade skrivit grå, rynka, Florida, skallig, de går mätbart. Observera att jag säger mätbart långsammare än den andra gruppen. Effekten satt givetvis inte i flera dagar, flera veckor, men då kanske du nu kan börja föreställa dig det jag sa tidigare. Att det här faktiskt sitter i. För att vad de fick, det var ju äldre associationer.
Ja, precis. Inte nödvändigtvis negativa, utan bara
ja.
Associationer till någonting som påverkade
ja.
Hela ens
motoriken.
Ja.
Så det är först så sätter det sig här i huvudet såklart. Och det är så vi fungerar, vi människor. Det är bara är så att vi fungerar så. Men sedan så klart över tid så kommer det ju sätta sig i kroppen. Ångest, depression, självklart. Men sedan ont i ryggen, ont i magen och så vidare.
Precis, och då är ju steget nära till liksom utmattningssymptom då. Man kanske får återkommande halsfluss eller förkylning eller infektion.
Det är klart, kroppen blir ju svagare och mindre motståndskraftig. Så att det här är en stor del inom psykosocial ohälsa. Vi säger så här på Change Collective, vi är 10 stycken delägare idag, att det här är en del i den psykosociala ohälsan. Och faktum är att vi vet inte. Vi har ingen data worldwide på ja, men de här tidiga faserna. Så att det här området kan vara lika stort som alkohol och droger.
Mm.
Så att du har individperspektivet. Ska vi tillåta människor fara så här illa och bara titta på? Eller ha selektiv uppmärksamhet? Jag ser inte, för jag har så mycket annat. Ska verksamheten blöda så pass mycket? Ska vi tillåta det här? Jag har ett ansvar som chef. Jag har ett affärsmässigt ansvar, eller hur? Och faktum är det sista perspektivet, samhället. Jag menar, om vi adresserar de här frågorna tidigare istället för att hålla på och göra ytterligare, ge pengar till ytterligare en jour, alltså längst ner på vägen. Om vi börjar här framme så slipper vi kostnaderna här borta längst ner på vägen för skola, för barnen får illa. Glöm inte bort det. Rättsväsende, sjukvård, stor kostnad. Och då har det ju gått långt.
Mm. Och är tanken då att istället för att hela tiden försöka prata och få folk att öppna upp sig, så märker man om folk använder appen eller inte? Eller?
Man får ju data på aggregerad nivå. Mm. Och det här är ju ett förhållandevis enkelt sätt, såklart, för HR och verksamheten att faktiskt adressera den här frågan. Så det här är ju ett nytt sätt att arbeta på. Men det har ju varit, hela vägen har ju vi gått i frontlinjen för att skapa upp det här, vad ska jag säga, behovet. Jag har svårt att kalla det marknad, för att det är ändå människor som lider, eller hur? Men behovet, att stilla behovet. Men då måste du öppna upp att det här faktiskt finns och förstå det, att det här finns hos oss, såklart. Det är väldigt, väldigt få bolag som skulle vara förskonade utav de här, även vad säger, under 100 anställda. Om inte annat så känner du någon. Du har någon i din familj, i din släkt. Det här är en så stor fråga.
Hur ser planerna ut vad gäller Sverige kontra internationellt?
Det jag vill nämna här apropå internationellt, för de anglosaxiska länderna är faktiskt bättre än vad Sverige är, mycket bättre. Och det som är intressant, det jag såg här om månaden, det var att de räknar nu att ungefär 25% utav bolagen i England har numera policies, guidelines, för hur man adresserar våld i nära relationer. Så det tycker jag är en viktig poäng.
Mm.
För våran del så handlar det givetvis att vi, speciellt nu med Milo, att vi vill ha en internationell tillväxt. Definitivt. Vi växer ju med våra bolag. Det är en del i det hela. Vi har ju större bolag som är internationella, exempelvis Sodexo. Sverige jobbar vi med. Det är ett av världens största bolag när det kommer till människor, antalet anställda. Och mycket av det som vi faktiskt gör går ju också att applicera, såsom guidelines, policies, likaså självklart att ladda ner webbinarier, lägga det i learning management system, så att det är absolut inga problem. Sedan så är det ju självklart, vi har ju våra metod, change collective metoden, vi pratar om det här sista steget, reaktiva fasen. Där är man alltid beroende av juridiskt, vad är det för lagstiftning i landet, hur gör vi det här, alltså att det blir vårat sätt att arbeta. Och det finns olika tankar runt det. Det kan jag säga.
Så finns alltid en manuell komponent, men själva grunden är väl skalbar, så att säga.
Det är skalbart. Mm.
Så att ni tog upp stalking också.
Det gör vi.
Är det ett utbrett problem, skulle jag säga?
Ja, det är ett utbrett problem. Exempelvis så har du i dokument utifrån, eller dokument inifrån, fel utav mig, hade ju en miniserie om stalking, och de menar att det är flera 100 000 som utsätts för detta i Sverige. Så det är definitivt ett utbrett problem. Och faktum är, även så som mycket inom våld i nära relationer, så har inte, man kan inte få adekvat hjälp ifrån samhället. Speciellt när det gäller stalking.
Mm, just det. Det här är absolut inte något som bara drabbar liksom offentliga personer eller
två,
utan
nej.
Det kan vara en tidigare relation som...
Exakt. Och det är vi ju vana vid.
Står och hänger vid förskolan eller...
Ja, och det är vi ju jättevana vid utifrån, för att det ingår ju även i begreppet våld i relationerna. Så att vi har ju jobbat en del med det här, såklart. Mm. Och vet exakt hur vi ska göra, och vi lyckas att sätta stopp för det.
Hur då?
Ja, jag tror så här, förstår du, att mycket av det, rättare sagt, som vi har sett, det är ju att det här, varför våld i nära stalking oftast kan låtas fortgå, det handlar ju om att vi tittar bort, vi lägger oss inte i, och du vet, det gäller allting, så fort man tar upp det till ytan, då förändras problematiken. Och vi har våra sätt att göra det, helt enkelt. Så där kan du ju bli bland, eller drabbad utav exempelvis som om man har faktiskt låtit någon, det vi vet, det har sett, har varit med om, det är att någon har fått sparken och börjat stalka före detta chefen exempelvis. Vän, jag pratade om det här dokumentet inifrån och mängd andra situationer såklart. Någon som du har träffat väldigt kort.
Som blir besatt.
Som blir besatt. Och det skapar ju extremt stort lidande för den som är utsatt.
Ja, det är väl inte bästa sättet att få tillbaka ett jobb, att stalka chefen.
Det är inte det bästa sättet.
Det finns andra.
Definitivt inte. Och du har en del kvinnor som faktiskt stalkar.
Det var någon jag intervjuade här som, och så sa jag i introt att vi sitter på Rosengatan 23 och hon bara, oj, du säger adressen, ja. Jag bara, ja, varför inte? Vad ska de, finns inget här att hämta liksom? Mm. Hon bara, nej, det skulle jag skulle aldrig göra det.
Nej, och nu sa du den igen.
Precis, man får komma och vinka.
Ja.
Men nej, men det är klart att det, om det här blir en liksom Sveriges största podd så är det klart att man kanske inte vill, om man tar upp känsliga ämnen så kanske man inte vill att folk ska stryka runt här.
Nej, det vill du nog inte.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Och mitt bästa tips är givetvis att börja med en själv. Ja, men det startar alltid med en själv. Så att det låter kanske väldigt, väldigt jobbigt. Och vad ska jag göra? Hur kan jag påverka och så vidare? Men det handlar faktiskt om det. Är det så att oberoende vilket område, hur du vill göra världen bättre, så handlar det om dig själv.
Alltså att man själv är grundad och stark och mår bra.
Exakt. Åtminstone grundad. Jag menar, vi mår ju inte alltid bra, eller hur? Men att man är grundad i någon form av moralisk kompass. Så alla har vi någon form av kompass inom oss, eller hur? Ta fram det här. Vad är det som är viktigt för dig? Utgå därifrån. Börja jobba.
Skulle du säga att det var det som hände dig också? Att du tröttnade på det vanliga ekorrhjulet och ville skapa förändring. Och det var också din egen relation då förstås.
Ja, nej men alltså för mig handlade det om att jag blev jävligt förbannad rent ut sagt. Jag såg maskorna i samhället i Stockholms innerstad och tänkte att ja men så här kan du ju inte bara få gå till hur det här systemet fungerar. Vi kan inte låta det här bara fortgå. Så utifrån det, det var en ilska som CC byggdes och en förändringsvilja. För att så här får det bara inte fortsätta.
Men det var att du upptäckte själv att du inte fick någon hjälp eller gehör?
Ja, absolut. Och det handlar om, och det är ju inte bara jag, det är ju så väldigt många. Och man måste nästan veta hur systemet fungerar. Och de flesta vet ju inte det, eller hur? Men om du ska komma ut någorlunda i en bit så behöver du veta hur systemet fungerar. Det är den faktiskt väldigt nakna sanningen. För att annars så fortsätter det här över tid och skapar stor liksom påfrestan på en själv. Så från mitt perspektiv så var det så här får det inte fungera. Systemet kan inte fungera på det här sättet. Vi kan inte låta det här fortgå.
Så din arbetsgivare blev en symbol för hela systemet så att säga.
Det är inte arbetsgivare, inte alls, utan själva systemet, hur det fungerar med jourer, hur det fungerar utifrån alla aktörer runt om.
Har du bra lästips eller poddtips?
Ja, det har jag. Poddtipset är Huberman Lab. Det är fantastisk podd om man är intresserad av vetenskap. Extremt långa. För mig kan det ta en vecka för att lyssna igenom ett poddavsnitt. Och Huberman är alltså professor vid Stanford University. En superstjärna numera inom vetenskap. Han är extremt produktiv. Extremt produktiv, så att man känner sig att hela tiden att jag hinner inte med. Det kan komma flera poddavsnitt under en vecka. Åtminstone två, och de är långa. Väldigt långa. Men vill man ligga på edgen där så rekommenderar jag Human Lab. Fantastiskt. Fantastiskt upplagt, etc. Och sedan när det gäller en bok. Det är faktiskt en bok som jag önskar att jag hade läst för 20 år sedan. Och det är Never Split the Difference av Voss. Det handlar om förhandling. Mm. Så nu kommer alla läsa den boken och börja förhandla med mig på det här sättet. Så det här kanske inte var så smart. Men det är verkligen en bok som jag önskar att jag hade läst för 20 år sedan. Den borde nästan vara obligatorisk i gymnasiet.
Vad är liksom huvudpoängen då, ska jag säga?
Nej, men Voss är en gammal FBI-agent och var den främsta.
Jaha.
När det gäller för
gissa. Ja, jag har hört talas om.
Ja, du har hört talas om den. Ja. Varje situation som han lyfter fram applicerar han också då på ett business case. Så att, ja, men det är grymt. Och sen så är han ju också väldigt förälskad i beteendeekonomi, så som jag. Och mycket som vi använder, eller har använt redan tidigare, pratar han om i den boken. Och då menar jag utifrån hur man tar såna här, som det sägs då, svåra samtal. Som egentligen inte borde vara svåra om man har verktyg. Mm. Att göra det. Och en handlingsplan.
Men inte bara att en ska vinna, utan båda ska vinna på avtalet, så att säga.
Ja, men gud, ja. Mm. Absolut. Ja. Det är inte battna och sådant. Nej.
Vem tycker att jag ska intervjua?
Ja, men nu tycker jag ju faktiskt att du ska sträcka på dig. Och ja, men sådana som Huberman. Han reser runt i världen nu.
Mm.
Okej, han är en superstjärna, men har man målen högt upp, säger jag.
Mm.
En annan skulle ju faktiskt också kunna vara Sinclair. Han är professor vid Harvard. Titta på honom. Han har gjort något TED-talk. Experimenterar jättemycket på sig själv. Men det finns jättemånga. Men det handlar ju om att...
Pratar vi om longevity?
Longevity, yes.
Ja, ja. Mm. David Sinclair, tror jag.
Ja, David Sinclair, exakt.
Mm.
Så det är vad jag tycker.
Ja, absolut. Precis. Hans bok heter Lifespan och finns även på svenska, som heter Livslängd. Varför vi åldras och varför vi inte måste göra det. Det finns på Fri Tanke förlag.
Mm.
Men en väldigt bra bok och verkar vara en vettig person.
Definitivt. Finns ett avsnitt med honom, Huberman Lab, såklart. Mm. Och de har gjort mycket grejer tillsammans, de där två. Där, kolla upp det där avsnittet.
Mm. Bra, då ska vi avrunda där. Tack snälla Yvette Rappaport för att du kom till Heja Framtiden.
Ja, men tack själv för att jag fick vara med.
Och man får då kolla in changecollective.se. Där finns all information om tjänsten och appen och föreläsningar och allt möjligt.
Ja, det gör
jag. Ta kontakt.
Absolut.
Grymt. Hejaframtiden.se för alla intervjupersoner. Nyhetsbrevet finns på Substack. Förlaget heter Heja Framtiden förlag. Med lite nya böcker. Annars är det mycket då föreläsningar, moderatorsuppdrag och samarbeten med business-to-business-företag som gäller just nu. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnade.